Tack snälla, det var jättefint. Ja, jag har också saknat er. Jag heter Åsa, jag jobbar här som pedagog. Och jag ska predika över, ursäkta att jag puffar så, jag är dessutom förkyld och jag kunde inte låta bli att sjunga, så jag får se om det straffar sig nu. Jag predikar över ordet när, som jag har kommit till, som Jenny sa, i de här 12 orden om tro. Och texten idag är hur länge bönen från Psaltaren 13. Min första konkreta upplevelse av hur länge bönen, som jag kallar den, var 2004. Jag hade precis förlorat min farmor som jag stod väldigt nära. Jag hade en liten bebis och en treåring, så jag hade inte sovit på flera år, kändes det som. Och det var den här tsunamin. Precis när min farmor skulle begravas, så bara TV:n stod på hela tiden. Vi sov över oss några där när vi skulle på begravningen, så att jag kunde inte kontrollera det själv. Och det bara spottade ut berättelser från tsunamin. Det var särskilt en rad som jag kan känna än idag bara hugger i en. Och det var när nyhetsankaret berättade om Bamseklubben som lekte på stranden där i Thailand, och hur de liksom bara fjup liksom. Och jag hade så lätt att relatera till det då med mina små barn och sådär. Och det här höll i sig så länge, den förtvivlan. Och jag kände att all trygghet jag hade haft, jag tänkte ju ändå att jag på något vis var trygg i Guds famn och att jag hade alltid Gud, att jag bor i ett tryggt land på något sätt. Men att allting alltid kan hända och vi kan förlora alla. Alla vi älskar kan vi förlora. Och jag, där blev vi muntert. Men det blev jättedjup hur länge bön för mig. Och jag försökte tvinga Gud att lyssna på mig. Hur länge ska du glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Alla ni som kanske, precis som jag, är lite dåliga på att sova. Jag vet ju hur tankarna går på natten. Och hur mitt hjärta ängslas dag efter dag. Jag var verkligen där då. Och jag försökte dra ner Gud till mig. Liksom se på mig, svara mig, Herre min Gud. Och jag fick vara med om, precis som David i den här psalmen, att när jag hade hällt ut mitt hjärta så började en liten tillit ändå spira efter lång tid. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Och till och med till slut, mina läppar ska prisa dig. För det kan vi inte låta bli när vi får smaka på det här hoppet och den här tilliten, att vi vill lovprisa då. Men det är ju inte alltid händelser som tsunamin eller Irak nu eller kanske Gaza eller Ukraina, det här planet som blev nedskjutet eller det här viruset i Västafrika eller miljön eller vad det nu är som vi blir förtvivlade av. Vi kan ju inte ta in allting. Ibland är det ju djupt personliga saker. Vi drabbas av saker i våra liv. Det kan vara en stor sorg. Det kan vara att man blir arbetslös, att man går igenom en skilsmässa, att man brottas med sega skamkänslor, att man brottas med ensamhetskänslor som kan vara så förlamande och så kompakta och så tröstlösa. Det finns ju gott om sådana exempel. Men David är en som förebild, tycker jag, i den här psalmen. Därför att han häller ut sitt hjärta verkligen. Han står där och säger hur länge. Många gånger. Han förskönar ingenting. Han säger som det är till Gud. Han säger hur han känner. Jag själv har läst ganska många böcker om bön. I sådana här namn som hur man ber effektivt och effektiv bön och sådana saker. Och jag har blivit lite störd av det. Det har gett mig mycket också, absolut. Men jag har också blivit lite störd av det, i att jag ska ta allting i rätt ordning. Först ska jag prisa och sen ska jag tacka. Och sen ska jag säga förlåt. Och sen, så ska jag, sen kan jag kanske komma med mitt personliga. Att jag på något sätt försöker beveka Gud genom att göra allting i rätt ordning. Och Gud är ju allt det här. Han är ju helig och han är herrars herre. Och han är verkligen värd att lovprisas och lovsjungas och allt sånt. Det tycker jag verkligen. Jag menar inget annat. Men Gud är också förälder. Och jag vet ju själv hur jag skulle känna det om mina barn tyckte att de måste ha en plan för att närma sig mig. Att de känner att nu ska jag göra rätt ordning så att jag manipulerar mamma till att hjälpa mig. Det vill jag verkligen inte som förälder, utan jag vill att mina barn verkligen berättar. De häller ut sina hjärtan inför mig och gärna också berättar hur de vill. Hur kan jag hjälpa dig, vill jag säga till mina barn. Och att de uttrycker det. Sen kanske inte jag tycker det är den bästa hjälpen, och då kanske jag inte gör precis som de säger. Men jag vill att de i alla fall ska uttrycka det. Uttrycka vad de hoppas av mig. Och jag tror att Gud vill detsamma. Och David är en väldigt förebild i att säga precis hur det känns. Och han är också en förebild i att våga stå kvar i den här tomheten. Det är ju inte så här att David säger, hur länge ska du glömma mig, Herre? Och sen så blir han, tycker han att det är så jobbigt när Gud inte visar sig, så att han börjar surfa lite eller ute någonstans och får en massa likes. Så fyller den här tomheten. Eller kanske med droger eller med alkohol eller med socker eller missbruk av olika slag för att fylla den här tomheten. Det gör inte David, han står kvar. Hur länge? Och se på mig. Han står kvar i den här tomheten och vågar göra det. Tycker att han är en förebild i det också. Själv har jag varit ganska bra på att fly genom mitt liv. Jag har inte vågat stå kvar i att jag är besviken på Gud. För det har jag varit långa perioder. När jag tycker att han har lämnat mig. Och jag har liksom inte orkat ta itu med de känslorna riktigt. Utan jag har försökt skylla över det lite. Och varit kristen lite på ytan istället. Så här kommer min psalm 13 berättelse. I tre delar. Och jag berättar inte den för att på något vis prata om mig själv egentligen. Utan jag berättar den för att jag tror att jag inte är ensam om den här berättelsen egentligen. Jag var inte i något sånt här hur länge läge. Det var jag inte, för att jag hade lämnat, eller jag hade tappat hoppet. Jag trodde inte ens att det var lönt att säga hur länge till Gud. Jag var helt resignerad och jag hade gett upp. Jag var i ett sånt här hopplöshetsläge. Jag trodde inte att Gud skulle kunna förändra någonting för mig. Jag var trött och sliten och hade gett upp hoppet. Jag var på ett bröllop och det var nattvard. Och det var sån här knäfall framöver nattvarden. Så jag böjde knä där och jag brukar sitta lite så här, så jag tittade inte upp. Men jag märkte att prästen stannade vid mig. Så till slut var jag och liksom gav mig inget bröd. Så jag var ju tvungen att titta upp till slut. Och då sa han så här. Liksom, det behövs glädje här. Sa han till mig. Och jag sa ja. Jo. Och sen så tittade han på Simon, min man. Så sa han, eller hur? Och Simon höll ju med han också. Och sen var det inte mer med det. Men på något vis så gick ju igång någonting med mig. Och jag kände mig sedd av Gud på något sätt. Av det ändå lilla på något sätt. Att det behövs glädje här. Det var kanske ganska självklart, jag vet inte. Men jag vill ju ha mer. Så jag var ju på den där prästen som jag inte kände efteråt. Och du, det här du sa till mig, fick du liksom något mer? Liksom. Att, och han kom inte ens ihåg det här. Liksom. Att, så jag kände, aha, nej. Men jag var ändå väldigt glad. Det blev ett trevligt bröllop för mig, för jag var väldigt glad. Och sen gick det några veckor och sen hände liksom inget mer med den här glädjen. Och jag tyckte inte den kom heller. Så jag kände mig lite så här som i den här filmen på julafton med Musse som kampar. Och så sitter Långben liksom en morot så här för att en kossa ska komma och de kan mjölka den sen. Så han lockar med den här moroten och kossan springer efter så här. Och jag kände mig lite så här att jag hade fått ett bett av den här moroten. Sen sprang jag efter så här, men jag fick liksom inget mer. När det hade gått ganska lång tid. Så jag kände att, ja, vad är det här liksom? Men jag gav inte upp. Jag bad om förbön. Det var en kvinna som bad för mig. Och hon sa att jag tror att vi ska be att du... Glädjen är absolut. Men också att du ska få känna dig alltigenom älskad. Och det väckte ju någonting hos mig också. För att... jag vet att många människor har såna upplevelser av att de verkligen har känt sig alltigenom älskad. Men för mig har det varit mer så här små duschar med sånt. Inte så där så att, ja, jag har fått lite grann, men inte så att jag har känt så där helt igenom. Och då bad hon att jag verkligen skulle få bada i Guds kärlek. Och det var också en bön som fick igång mig så där att, åh, perfekt, det är precis det jag behöver. Inte någon sån här snabb dusch. Jag behöver ett bad. Jag behöver verkligen få ligga där i badet och bara få Guds kärlek. Så att jag kände ingenting, men jag var glad över bönen. Och sen så gick det några dagar och det gick några veckor. Det gick några månader och jag kände bara så här att nej, här kommer det liksom ett sånt där litet löfte till, men jag får liksom inte uppleva det. Och det kanske inte har med känslor att göra. Det är väl så att jag är älskad. Men det är liksom ingen vits om jag inte kan känna det och tro på det. Liksom. Men ja. Och det här bibelstället. Det här vilken far ger sin son en sten när han ber om ett bröd. Då kände jag att, nej men precis. Jag skulle aldrig ge mina barn en sten om de bad om bröd. Men Gud, jag ber om kärlek. Och jag får tomhet och tystnad. Och ja, jag kände verkligen så. Och jag behövde prata om det. Så att jag vände mig till en kvinna som är äldre än jag. Som känner mig väldigt väl. Kanske den som känner mig bäst förutom min familj och min släkt. Så jag sa till henne att jag vill liksom bli badad, sa jag. För jag hade fastnat för en miljö. Jag vill bli badad i Guds kärlek. Det är det jag längtar efter. Och då hade jag trott att hon skulle bara, men Åsa, sätt det här, så ber vi om det. Och så hoppades jag att jag bara skulle känna det här badet. Och helt plötsligt skulle allt vara så härligt. Och liksom lite så här, tjup, liksom. Nu kan vi bocka av det. Men hon sa så här. Men bada, Åsa. Vem ska han bada? Du är ju inte där. Du är inte på din plats och du är inte dig själv. Vem ska han bada? Och det var jättejobbigt att höra. För jag har ju liksom jagat omkring och försökt vara duktig inför människor och prestera och vara en trevlig tjej så här som alla ska kunna tycka om. Ja, jag har ju verkligen ångat omkring så där. Och försökt göra det som Gud, jag har trott att Gud vill för mitt liv. Men jag har liksom aldrig lyssnat till min innersta längtan som kanske verkligen var Guds vilja för mitt liv. Så det var jättejobbigt att höra att nej, han vill ju bada dig, men du är ju inte där. Du försöker göra någon annan. Så det var inget roligt att höra. Men samtidigt, efter de här långa hur länge bönen och efter det här se på mig, svara mig, så var det ändå när jag fick det här svart på vitt att hallå, jag måste ju börja ta min plats, den Gud har tänkt för mig. Jag måste våga bli den person som är Åsa. Jag måste skala bort allt det här andra. det var ju då han kunde bada mig liksom. Och det var ju inte någon smärtfri process, det kan jag inte säga på något sätt. Men det var ändå då lovsången började hos mig. Och jag tror inte att jag är färdig än, men jag känner ett stort hopp. Och jag tror att vi alla har lite av det här i oss, att vi inte riktigt vågar fylla vår plats den Gud har tänkt för oss fullt ut, utan att vi kanske är lite på flykt eller lite i något presterarträsk. Så. David, han börjar i hur länge, och han vågar stå kvar i allt som han känner. Han vågar stå kvar tills han får se det vända. Och David får tillbaka hoppet. Och då kan man ju tänka, är det här någon modell liksom? Är det fixt och färdigt nu? Om man har gjort det här en gång, man har stått kvar och sen har det vänt. Och ja, det är färdigt. Absolut, det är det. För ett tag. Men vi vet ju inte hur länge den friden och hoppfullheten håller i sig heller. För i livet har vi inga sådana garantier. Det tar liksom inte slut på elände. Och redan två salmer senare börjar med orden: skydda mig Gud, jag flyr till dig. Så då är David där igen. Men det vi har redan här på jorden, det är att vi alltid har någon att vända oss till i de här situationerna. Vi har alltid någon att vända oss till. Och vi kan alltid få hopp och glädje och kärlek i den källan. Vi ber. Ja, tack kära Jesus för att du vill möta oss, de vi är, och inte de vi försöker vara. Tack för din kärlek till oss, tack för ditt hopp, tack för din nåd och tack för din närhet, för att du aldrig lämnar oss. Amen.